När vi nu fortsätter att tränga in i Guds eviga rådslut i enlighet med Romarbrevets 9:e kapitel och 10:e, så gör vi väl i att inta en ödmjuk attityd. Vi gör väl i att komma ihåg att vi bara är skapade varelser och att Gud är Gud. Vi gör väl i att komma ihåg att vårt liv endast är som gräset på marken, som idag blomstrar men imorgon är borta. Vi gör väl i att komma ihåg att vårt liv egentligen bara är som en skugga, som en rök som snabbt försvinner, som jag också blivit påminda om här idag. Det fordrar en ödmjuk attityd hos oss när vi betraktar Guds tankar. Det är väl i så fall inte så konstigt att den evige Gudens tankar är högre än våra tankar. Vi som bara är ett stoftkorn. Det är väl inte så konstigt att hans vägar är högre än våra vägar, om Gud är Gud. Ändå så är vi som Guds barn kallade att ta del av Guds eviga rådslut. Vi har också blivit givna den helige ande, vars funktion är att uppenbara för oss vad som har blivit skänkt oss av Gud. Vi är inte utlämnade åt bara vårt mänskliga förnuft eller vår begränsade intelligens. Vi har den helige andes bistånd. Och när jag idag ska tala om det personliga ansvaret, efter att förra gången vi var i Romarbrevet talade om Guds suveränitet, så kan det verka mycket enklare att fatta. Att vi är ansvariga att tro, det verkar enkelt. Och jag ska idag tala om det som har med hjärtats tro och frälsningens grund att göra. De elementära sanningarna. Och ändå så finner jag det nödvändigt att utbedja oss hos Gud om en ödmjuk attityd. För även här ligger en väg som är högre och annorlunda än våra vägar. I Romarbrevet 9 har vi sett hur Paulus har behandlat Guds suveräna nåd. Hur han har visat att det faktum att judarnas förkastelse av Jesus som sin messias alls inte innebar att Guds plan hade gått i stöpet eller satts ur spel. Tvärtom, Guds suveräna nåd demonstrerar istället ännu klarare att det är frågan om nåd och inte någon mänsklig förtjänst i det att nu Gud kallar ut åt sig ett folk, både från judar och hedningar. Han visar därmed att fysisk härkomst och eventuella sådana meriter har ingen betydelse. Tron på Kristus är det enda villkoret för frälsningen. Frälsningen vilar helt i Guds nåd. Utifrån några gammaltestamentliga exempel har Paulus påvisat att utkorelsens grund inte består i några mänskliga meriter, utan i Guds fria och suveräna nåd. Paulus har bemött påståendet att Gud skulle vara orättvis i utövandet utav sin suveräna nåd. Och han har visat att Gud handlar varken orättvist eller godtyckligt när han frälser människor. Gud handlar endast barmhärtigt. Barmhärtigt. Och efter exemplet med faraos förstockelse, som vi betraktade lite grann förra gången, så var naturligtvis många beredda att invända emot Gud och likaså påskina att Gud inte har rätt att göra som han vill. Och Paulus tar då bilden i vers 19 och framåt, bilden av krukmakaren. Han för oss in i krukmakarverkstaden. Och han säger: kan väl människan träta med Gud? Kan väl leret ha rättighet över krukmakaren? Har inte krukmakaren rätt att göra med leret vad han vill? Bilden visar för det första på lerets maktlöshet. Med vilken rätt kan lerklumpen säga till sin ler eller till krukmakaren: du får inte göra mig så, du måste göra mig så. För det andra så visar bilden på krukmakarens suveränitet. Gud är fri att göra med lermassan vad han vill. Och om Gud nu har behagat att behandla lermassan i barmhärtighet, vad kan vi då invända? Gud behöver inte förklara sig om man har gjort en del till barmhärtighetens kärl, eller en del kärl till hedersamt bruk och andra till mindre hedersamt bruk. Vi har inte rätt att avkräva Gud någon förklaring tydligen på detta. Det räcker med att Gud är Gud. Det räcker med att krukmakaren är krukmakaren. Om nu Gud har bevisat sådan barmhärtighet i vers 22 mot kärl, mot människor som genom sin synd egentligen var värda Guds vrede, vad ska vi då säga? Hur kan vi klaga på Gud när det i verkligheten förhåller sig så att han har varit långmodig och barmhärtig när han kallat ut åt sig ett folk att bli barmhärtighetens kärl, på vilka han har för avsikt, står det i vers 22, att uppenbara sin härlighet. Vers 24, till detta höga syfte har han inte bara kallat människor av judisk börd utan också av hednisk börd. Det vill säga, vi kan inte anklaga Gud för orättvisa när han hela tiden bara har handlat i nåd och barmhärtighet både mot judar och hedningar som egentligen var förtjänta av hans vrede, om sträng rättvisa skulle ha sin gång. Gud har inte varit orättvis. Gud har varit barmhärtig. I verserna 25 till och med 29 så bestyrker nu Paulus detta Guds handlande genom att dra fram ett par gammaltestamentliga skriftord. Först ifrån Hosea, där han citerar följande: ni är inte mitt folk. Ni som det nu sägs om, ni är inte mitt folk. Det ska kallas den levande Gudens barn. Det vill säga, Gud har valt att visa barmhärtighet över hedningarna som ursprungligen inte tillhörde Guds utvalda folk. Hosea, verserna 25 och verserna 1 i det andra kapitlet visar att barmhärtighetens kärl ska komma att återfinnas också bland hedningarna, de som inte kände Gud. Och detta säger Hosea redan på 800-talet före Kristus. Gud skulle komma att bevisa barmhärtighet också mot hedningarna. För det andra är det att han citerar ifrån Jesaja, det första kapitlet och det tionde kapitlet. Så visar han att utan Guds barmhärtighet så skulle Israels förkastelse ha varit total. För här står det: om en Israels barn vore till antalet så som sanden i havet, så skall dock allenast en kvarleva bliva frälst. Till dom skall Herren hålla på jorden, en slutdom som avgör saken med hast. För så är sagt genom profeten Jesaja: om Herren Sebaot icke hade lämnat en avkomma av oss kvar, då vore vi som Sodom, då vore vi Gomorra lika. Det vill säga, då vore förkastelsen total. Men i sin barmhärtighet har Gud även av judafolket sparat åt sig en kvarleva som han har valt att bevisa barmhärtighet emot. Det är Guds nåd alltihop, menar Paulus. Det faktum att det nu finns i det väldiga romarriket geografiska uttryck för denna Guds nåd i form av lokala församlingar överallt, bestående av Israels kvarleva och troende hedningar. Överallt finns dessa församlingar som ett vittnesbörd om Guds suveräna nåd och om Guds barmhärtighet. Och så är det än idag. När vi är samlade här idag i denna kyrka, en 600-700 människor, så är det ett uttryck för Guds barmhärtighet. Vi har inte valt honom, han har valt oss. Han har bestämt om oss att vi ska gå stad och bära frukt, bestående frukt. Vi är ett uttryck idag för Guds barmhärtighet, för Guds nåd. Utkorelsen i Guds plan demonstrerar Guds långmodighet. Den demonstrerar Guds nåd. Den demonstrerar Guds barmhärtighet, Guds mildhet. och Guds suveränitet. Ja, på det mänskliga planet har det ofta kivats om den här upplevda konflikten mellan Guds suveränitet å ena sidan och människans frihet å den andra sidan. Och ofta så har man hamnat i ett av två diken. Att endast predika Guds suveränitet och underlåta att betona det personliga ansvaret, det leder till fatalism. Men att å andra sidan överbetona den mänskliga friheten och underlåta att förkunna Guds suveränitet, det leder till att människan upphöjs över sin skapare och att det blir människans vilja som styr Guds vilja. Men Bibeln förkunnar samtidigt Guds suveränitet och det mänskliga ansvaret sida vid sida. I din och min logik tycks det vara motsägelsefulla lärosatser. Men det råder ingen konflikt mellan dessa sanningar i Guds logik. Och där tror jag att vi får stanna. Spurgeon drog denna slutsats angående dessa båda lärosatser. Eftersom de går samman i Guds logik, menade han, så ska vi inte försöka kompromissa eller föra dem samman på något kompromissartat sätt. Eller försöka försona dem. För vänner behöver ju inte försonas, sa Spurgeon. Och jag tror vi är inne på fel väg när vi för vår mänskliga filosofis eller för vår mänskliga logiks skull försöker tvinga fram någon form av kompromiss mellan dessa två lärosatser. Kom ihåg att sanningen i en biblisk lärosats inte är beroende av den mänskliga förmågan att omfatta densamma. Inte är beroende av den mänskliga logikens möjlighet att förstå densamma. Och den ska heller inte modifieras av vår känslomässiga reaktion till densamma. Vi måste låta skriftens ord tala för sig själv ibland. Och vare sig det råkar överensstämma med vår lilla begreppsvärld eller med vår logik eller inte, så måste vi låta Guds ord vara Guds ord. Om någon tror att han fullständigt måste förstå förhållandet mellan Guds suveränitet och den mänskliga friheten, så har han glömt att Gud faktiskt har lämnat en del saker att uppenbaras i tidsåldrar som ska komma. Allt ska inte uppenbaras nu, men en gång ska det uppenbaras. Låt oss under tiden låta Gud vara Gud. Då har vi den bästa ställningen, tror jag. Nu det mänskliga ansvaret ifrån vers 30 och in i det tionde kapitlet. Efter att i verserna 1 och 29 i det nionde kapitlet har betonat Guds suveränitet i utkorelsen och frälsningen, kommer nu Paulus från vers 30 i det nionde kapitlet och genom hela det tionde kapitlet att påvisa det mänskliga ansvaret. Redan det mänskliga samvetet vittnar om att människan är ansvarig inför Gud och att hon ska avlägga räkenskap inför Gud en gång. Det kommer en räkenskapsdag, du människa. Alla religioner vittnar om detta på olika sätt. Att människan står i en ansvarsställning till Gud eller gudomen, den man nu tror på. Och i Guds ord så råder det en balans mellan dessa två sidor som kompletterar varandra på ett harmoniskt sätt. I verserna 1-29 har Israels förkastelse beskrivits. Nu kommer förklaringen till deras förkastelse. Förklaringen var inte att Gud hade förutbestämt dem till förkastelse, till fördär. Förklaringen ligger nu på det personliga planet i att Israel inte hade iklätt sig ansvaret att tro på Messias. Frågan gäller, vad är det mänskliga ansvaret i relation till frälsningen? En del säger, jo, det är att vi håller de 10 budorden. Andra säger, det är att vi följer bergspredikans etik. Åter andra säger, det är att vi gör så gott vi kan. Medan en fjärde grupp kanske säger, ja, bara man är hängiven och allvarlig och nitisk i det man tror på, så kommer Gud att godkänna mig. Men Bibelns svar är otvetydigt. När det gäller människans ansvar inför Gud så finns det bara ett villkor för frälsningen. Och det är att hon tror på Jesus Kristus. Detta var nationen Israels ansvar också, mina vänner. Och det är det som verserna 30 och framåt nu förklarar. Paulus beskriver först situationen sådan den är. Och den är verkligen paradoxal enligt vers 30 och 31. Han säger nu, hedningarna som inte ägde någon skriven lag ifrån Gud, som skulle kunna ha upplivat deras moraliska förpliktelse. Hedningarna som inte sökte med någon som helst nit efter att vinna någon rättfärdighet inför Gud. De står nu idag rättfärdigt förklarade inför Gud. Bara på grund av tro på Kristus. Medan judarna å andra sidan, som ägde Guds skrivna lag och som med stort nit försökte vinna en rättfärdig ställning inför Gud. De står idag, säger Paulus, utan denna rättfärdighet. Vilken paradox! Och det verkar nästan orättvist. Men Paulus förklarar nu orsaken till varför judarna har missat målet. Jo, därför enligt vers 32. Därför att de inte sökte rättfärdigheten på trons väg. Därför att de inte uppfyllde det personliga ansvaret. Nämligen att tro på Kristus. De höll fast vid gärningarnas väg. De ansåg sig kunna klara av saken själva. Därför stötte de sig på Kristus när han kom. Kristus, säger han i vers 33 och vers 32 i slutet, blev för dem en stötesten. Vilket redan skrifterna hade förutsagt. I det att Jesaja 8 nu citeras. Där det står, se jag lägger i Sion en stötesten. Och en klippa som ska bliva dem till fall. Och när det lilla Jesusbarnet bars fram i templet. Efter att ha blivit omskuret av sina föräldrar. Så kommer den gamle Simon tillstädes som vi läser i Lukas andra kapitel. Och när han tar det lilla Jesusbarnet i sina händer och prisar Gud. För den frälsning han nu har fört in i historien. I egenskap av detta lilla barn. Så säger han också i det han avslutar sitt uttal. I Lukas det andra kapitlets 34 vers. Se denne, säger han. Denne är satt till fall. Eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som ska bli motsagt. Denne nyfödde barnet, Jesus Kristus. Ska bland sitt eget folk antingen bli till upprättelse eller fall. Han ska bli motsagd av många. Du ser, inför Kristus kan ingen människa förbli neutral. Vi må tro det ibland. Men han blir antingen en stötesten för oss. Eller en frälsningsklippa. Det går inte att förhålla sig neutral till honom. Inför Gud, säger 1 Petrus 2 och 5. Inför Gud är Kristus en utvald och dyrbar hörnsten. Grundsten. Även om han är förkastad av människor är han en dyrbar diamant i Guds ögon. Han var den grundsten, den hörnsten som fullbordade hela gamla testamentets profetior. Och som Israel egentligen med glädje skulle ha välkomnat för att så fullborda sin kallelse som Guds folk. Men själva byggningsmännen, själva ledarna i Israel, de som var ansvariga för nationen. Byggningsmännen förkastade hörnstenen, står det. Och han blev för dem en stötesten. Så när Jesus Kristus trädde fram på scenen i Israel, så tog sig ledarnas förkastande av honom slutgiltigt uttrycket i att det i Matteus 12 kapitel säger, det är med djävulens kraft som man gör dessa under. Och då var måttet rågat. Och Jesus säger, detta kan inte förlåtas. Att ni så har hädat den helige ande. Att när Guds son uppträdde i historien, ni menade att hans gärningar, istället för att vara utförda i den heliga andes kraft, är utförda i djävulens kraft. Och från den stunden, mina vänner, vände lika som Jesus ryggen till nationen Israel. Och i det 13:e kapitlet i Matteus 13, förlåt, i Matteus evangeliet, så predikar han och talar han om himmelriket i liknelser. För att nu från den här stunden dölja det glada budskapet för dem som inte ville tro. Och himmelriket tar en annan form. Och blir invärtes i människan istället. I väntan på den dag då Messias ska återinträda i historien. Byggningsmännen förkastade grundstenen. De stötte sig på honom. Därför att de inte ville veta av den rättfärdighet som skulle vara beroende av tro på honom. Det var för dem för ödmjukande. De godtog inte hans höga anspråk på att vara Gud. De stötte sig på hans anspråk. Och de irriterades över hans höga rättfärdighet. Och hans helighet avslöjade deras egen rättfärdighet och deras fläckiga kläder. Hur är det med dig idag om du ställer dig inför Jesu anspråk? Är de obehagliga? Därför att du fortfarande har en fläckad klädnad. En egen rättfärdighetens klädnad. Försök inte skjuta Jesus ifrån dig. Som en del gör genom att bara konstatera att han var nog en bra människa. Han var en god lärare. Han var ett fint exempel att följa. Och så för man ner honom på ett mänskligt plan. Och försöker hålla värdigheten kvar i sin attityd av honom. Det går inte, min vän. Antingen är han Guds son. Eller också är han en bedragare. Och i så fall inget efterföljansvärt exempel. Du kan inte förhålla dig neutral till Jesus Kristus. Antingen stöter du dig på honom. Eller också är han grunden för din trygghet och frälsning. I kapitel 10 fortsätter nu Paulus att betona det mänskliga ansvaret i relation till frälsningen. Efter att i kapitel 9 starkt har betonats Guds suveräna nåd i frälsningen och utkorelsen. Så visar han nu ytterligare på människans ansvar. Är att tro för att frälsningen ska bli hennes. Vissa skulle kunna säga utifrån det 9:e kapitlet. Om Gud handlar så suveränt i sin nåd. Vad tjänar det då till att bedja? Gud gör ju ändå som han vill. Då har man alltså ramlat i det ena diket. Men lägg då märke till det 10:e kapitlets inledning. Samma apostel som så starkt har förkunnat Guds suveränitet. Han visar nu att han tror på bönens makt. Betoningen av Guds suveränitet har inte lett Paulus till någon form av fatalism. Inte. Han beder för Israels frälsning trots att han kan konstatera att de för tillfället tycks vara förkastade av Gud. Han vet att i Guds suveräna plan inte bara målen är fastställda utan också medlen. Och ett av de mäktigaste medlen i Guds plan, det är just bönen. Bönen är det mäktigaste medlet genom vilket Gud har valt att förverkliga sina syften i historien. Och ju mer vi som församling lär oss bönens oerhörda möjligheter och lär oss att praktisera dem och använda dem, som jag tror vi är på väg att göra, desto mer kommer vi också att få se Guds syften förverkligade. Gud vare lov, vilka möjligheter vi har genom att praktisera bönens makt. Det är medlen i Guds hand när det gäller för honom att förverkliga sina eviga suveräna syften i historien och sin plan med den här församlingen. Lägg märke till vers 1. Paulus nöd för sina landsmän. Han säger, mina bröder, ni där borta i Rom. Mitt hjärtas åstunda och min bön till Gud för judarna är att de må bli frälsta. Att de må bli frälsta. Och ni kommer ihåg 9:e kapitlets inledning. Han sa, jag har stor bedrövelse och oavlåtliga kval. När jag tänker på mina landsmän, judarna. Jag beder för dem. Om ett hjärtas åstundan är att de ska bli frälsta. Och just det uttrycket åstundan betyder att det som skulle kunna, det enda som slutgiltigt skulle kunna tillfredsställa Paulus hjärta. det vore att judarna blev frälsta. Det vore att de fick del av samma frälsning som han nu av nåd hade fått del utav. Det skulle bringa honom tillfredsställelse. Men så länge inte det var en sanning så bar han på en ständig nöd. Så bar han på en ständig bedrövelse. Och en ständig längtan att få se det förverkligat. Det är inget fel på judarnas nit, säger Paulus i vers 2. De nitälskar för Gud, det vittnesbördet, det kan jag gärna ge dem. De är hängivna sin sak. De menar verkligen allvar. De går in för det de tror på. Men det räcker inte, min vän. Det räcker inte hur allvarlig du är. Hur nitisk du är. Paulus hade varit i samma situation som judarna. Han säger i Apostlagärningarnas 22 kapitel. När han vittnar inför folket i Jerusalem vid sitt besök där. Han säger, jag är en judisk man. Jag är född i Tarsus, uppfostrad här i Jerusalem. Undervisad vid Gamaliels fötter. Efterfädernas lag i all deras stränghet. Och jag var en man som ni älskade för Gud, som ni allesammans idag gör. Jag förföljde den vägen ända till döds, och både män och kvinnor lät jag binda och sätta i fängelse och så vidare. Jag ni älskade för Gud, men inte med rätt insikt. Och så var fallet fortfarande med judafolket i stort. De nitälskar för Gud, men de saknar rätt kunskap. Han kände till både deras nit men också deras okunnighet. De saknade insikt om den rättfärdighet som kommer från Gud. Och i verserna som följer så kontrasterar nu Paulus den rättfärdighet som kommer från Gud och den egna rättfärdigheten som judarna byggde på. Vers 3. Den rättfärdighet som Gud tillräknar människan på grund av hennes tro på Kristus. Det är den rättfärdighet som kommer från Gud. Som en fri gåva ner över människan. I kontrast till judarna. Som nu försökt att vinna en egen rättfärdighet. Se att det står det. De försöker komma åstad sin egen rättfärdighet. Genom egna metoder. Och genom egna meriter. Genom egna gärningar ville de förklara sig själva för rättfärdiga. Bygga sitt eget rättfärdighetsmonument i sitt eget namn. Och presentera sig för Gud såsom några som skulle vara i förtjänst av hans rättfärdighet och barmhärtighet. Istället för, som det står, att underordna sig Gud. Eller att giva sig under rättfärdigheten från Gud. De underordnade sig alltså inte Guds metod att bli rättfärdiggjord. De har inte givit sig under Guds rättfärdighet. Det betyder de har vägrat. De har alltså handlat i olydnad emot Guds metod att bli rättfärdig. De envisades med att bygga monument till sin egen ära. De envisades med att tro på att de med sina egna ansträngningar på något sätt skulle kunna imponera på Gud. Men redan Jesaja hade sagt klart och tydligt. Att vår egen rättfärdighet inför Gud är som en fläckad klädnad. Den som kommer till bröllopssalen måste komma i bröllopskläder, sa Jesus Kristus. Du måste komma i bröllopskläder. Du måste komma iklädd de kläder som Gud själv består dig med. Kristi rättfärdighet. Annars kommer du aldrig dit in. Har du den klädnaden idag? Har du de rätta bröllopskläderna? Eller fortsätter du att förtrösta på dina egna gärningars möjlighet att förtjäna dig en plats vid bordet en gång? Paulus tycks säga här att söka rättfärdighet och frälsning genom laggärningar eller någon annan egen konstruerad väg. Det innebär egentligen att göra uppror. Emot Guds väg och Guds erbjudande i Kristus. Det innebär att säga nej, det godtar jag inte. Jag kör med min egen väg här. Det innebär att göra våld på Guds ordning. I vers 4 säger han, lagen har ju fått sin ände i Kristus. Till rättfärdighet för var och en som tror. Kristus är ju slutet på lagen. Eller har gjort slut på lagen. Lagens metod innebär, som han säger i vers 5, att den som gör efter den ska leva. Men ingen klarade ju det. Lagen blottade istället vår egen oförmåga. Och vår egen ofullkomlighet. Istället för att bliva oss till liv. Blev lagen oss till död och dom. Det är Romarbrevet 7 som vi var i för ett tag sedan. Men läste vi i Romarbrevet 8. Det lagen inte kunde åstadkomma. I det den var försvagad genom vår kötsliga svaghet. Det gjorde Gud. I det att han sände Kristus. Att dö för vår synd. Kristus dog för att genom sin död uppsluka vår död. Det liv till vilket lagen borde ha fört oss. Det fann vi istället i Kristus. Inte genom laggärningar utan genom tro. I och genom Kristus har lagen fullbordat sin roll. Lagen har fått sin ände. Varför ska ni då ändra på Guds ordning och träda tillbaka in under lagen? När vi istället kan få stå i fullkomligheten i Kristus. I Kristus är det bevisat, mina Paulus, att det bara finns en väg till frälsning. Nämligen trons väg. Trons väg. För 100 år sedan så var en evangelist verksam i England som heter Roland Hill. Och på ett av hans möten så blev en kusk frälst. Och han kom hem till sin adelsfru och han som han tjänade hos och berättade detta med stor glädje. Och hon imponerades av hans glädje och entusiasm över denna upplevelse. Så hon uppsökte evangelisten dagen därefter och frågade hur man kunde bli frälst. Och blev lika glad som hennes kusk hade blivit. Och evangelisten förklarade då att, ja, evangeliet, att Kristus hade kommit och dött för människans synd. Och endast genom tron på honom så fick man frälsningens gåva. Och då sa adelskvinnan, menar du att jag måste bli frälst på samma sätt som kusken? Ja visst, det finns ingen annan väg, sa evangelisten. Tack, då får det vara. Ja, vi kanske förvånas över en sådan attityd. Hon vill inte bli frälst på samma sätt som kusken, bara för att han var kusk. Hon vill bli frälst på ett noblare sätt. På sitt sätt. På något finare sätt. Åtminstone på ett annorlunda sätt. Detta var något av judarnas attityd, förstår du. De ville bli frälsta, rättfärdiggjorda på sitt sätt. Inte på hedningarnas sätt. De som bara trodde och fick rättfärdigheten sig tillräknad. Det vore ju förnedrande. Min vän, det är bara det faktum att det finns inget annat sätt. Och det är väl underbart egentligen. Att det inte behöver finnas något annat sätt. Än att detta är en fri gåva från Gud. På grund av din barnsliga tro på Kristus. Din förtröstan på honom. På grund av den. Så kan Gud tillräkna dig Kristi rättfärdighet. Det finns bara ett sätt. Det är genom tron på Jesus. Honom som har gjutit sitt blod. För all din synd. Verserna 6 till och med 12 nu till sist. Beskriver trons rättfärdighet. Vers 6 och 7. Med trons rättfärdighet är det så att man inte behöver fråga så här. Vad ska jag göra nu då? Vad ska jag göra nu då? Få se, vem vill fara upp till himlen för att hämta Kristus ner? Nej, det behöver ingen fråga. Han har redan kommit. Ordet har redan blivit kött. Gud har kommit till oss. Tagit sin boning bland oss. Utfört försonargärningen. Gud har redan handlat. Gud har redan sänt sin son. Ingen behöver försöka åstadkomma det. Ja, men behöver inte någon fara ner i avgrunden då och hämta honom upp? Nej, inte heller det behöver göras. Det är redan gjort. Kristus har redan uppstått. Det har redan hänt. Frälsningsverket är redan fullbordat. Det är detta som den rättfärdighet som kommer av tro vilar på. Den vilar på någonting som redan är gjort. Därför behöver ingenting göras mer än att tro på det som är gjort. Det är vad trons rättfärdighet förkunnar. Vara ditt ansvar. Och så säger han i vers 8. Ordet är dig nära i din mun. Och i ditt hjärta, nämligen ordet om tron, det som vi predikar. Att ordet om tron, det vill säga budskapet som förkunnar trons väg, inte gärningarnas väg. Budskapet som erbjuder frälsning genom tro. Det budskapet är dig nära. I din mun, i ditt hjärta. Du måste inte börja göra en massa saker. Det är dig absolut nära, det budskapet. Det vill säga, det är dig lika nära och lika tillgänglig som luften omkring dig. Gud vare lov. Så nära är frälsningen dig. Så fullständigt har Gud gjort allt. Att du liksom bara behöver andas in det som redan finns. Frälsningen är dig lika tillgänglig. Gud frågar inte efter dina gärningar. Han bara ber dig ta emot. Han bara ber dig tro vad han redan har gjort. I vers 9 och 10, de kända orden. Om du med din mun bekänner Jesus vara Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Då blir du frälst. Då blir du frälst. Det står ingenting mer. Genom hjärtats tro och munnens bekännelse. För det första, bekännelsen om att Jesus är Herre. Det betyder bekännelsen om att Jesus är Guds son. Att han är gudomlig. Att erkänna att Jesus verkligen var Gud kommen i köttet. Det är det första steget. Att han är av himmelskt ursprung. Att vi inte behöver fara upp för att hämta honom ner. Utan vi istället tror och erkänner att han har kommit. Det var han som var Gudasonen. För det andra, i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Det innebär att du erkänner och tror på att Kristi försoningsverk är allt som behövs. Att Kristi seger var en slutgiltig seger över både synd och död. Du tror genom denna bekännelse att Gud har bekräftat att Kristi verk är accepterat och godkänt på högsta ort. Genom att Gud uppväckte Kristus från de döda så har Gud själv givit sitt bifall till vad som hände på korset för din skull. Och sagt, det gäller. Det blodet gäller. Vem som vill, välkommen. Vad vers 9 och 10 alltså säger. Det är att för att bli frälst måste du erkänna Kristi gudomliga person. För det andra måste du tro på Kristi försoningsverk för din skull. Det här med hjärtats tro och munnens bekännelse kanske har åstadkommit lite förvirring ibland. Men om du lägger märke till de här verserna 8, 9, 10 så ska du finna att i alla de tre verserna så står både mun och hjärta nämnt. Men lite grann omvänd ordning. Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Det kommer mun före hjärta. I vers 9 kommer också mun före hjärta. Men i vers 10 kommer hjärta före mun. Där står det, genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Vi får inte göra alltså för mycket av detta. Tydligen är det inte det viktigaste i vilken ordning det står. Den kan omkastas. En del har gjort en väldig lära på 10:e versen och sagt att du blir inte frälst förrän du bekänner. Och så kan människor som har en sann och äkta tro gå och anklaga sig för att jag är nog inte frälst förrän jag har stått upp för hela min klass och avgivit ett vittnesbörd. Och det har orsakat skuldkänslor. Detta att tro att jag inte är frälst förrän jag exakt frambär en bekännelse. Det står i 10:e versen att hjärtats tro rättfärdiggör. Okej? Okay? Om man är rättfärdiggjord, är man inte frälst då? Jo visst, naturligtvis. Hjärtats tro rättfärdiggör, munnens bekännelse frälsar. Men det är ju egentligen samma sak. Rättfärdiggörelse och frälsning är samma sak. Användandet av orden hjärta och mun i det här sammanhanget är i första hand för att visa på att frälsningen är oss omedelbart tillgänglig genom tron och inte genom gärningar. Gud ber oss inte göra några märkliga gärningar. Gud ber oss bara tro på någonting som redan är gjort. Och i den personliga frälsningsupplevelsen naturligtvis förhåller det sig ju så att hjärtats tro kommer före munnens bekännelse. Ja, jag hoppas det är så. Annars vore det hyckleri. Hjärtats tro är frälsningens grund. Men munnens bekännelse är naturligtvis den yttre bekräftelsen på hjärtats tro. Bekännelsen enligt vers 9. Jesus är Herre. Jesus är gudomlig. Han har frälst mig. Och jag tror att en äkta tro på ett naturligt sätt yttrar sig i bekännelsen. Både i handling och i ord naturligtvis. Men man blir inte frälst därför att man bekänner. Eller först när man bekänner. Nikodemus var en hemlig lärjunge, men dock en lärjunge. Men han vågade inte bekänna. Det var mest synd om honom. Men det kom en dag då han måste träda fram och öppet bekänna. Och han gjorde det då inte av tvång. Men han gjorde det till sist. Och det finns en tid då det är plats och tid för bekännelsen. Den öppna bekännelsen. Och jag tror att den sanna tron, den längtar efter att få bekänna. Den längtar att på något sätt få tala om för sin omgivning. Jag tror på Jesus Kristus. Den vill lika som ta ställning offentligt. Den vill göra det. Och innan den har gjort det är det lika som någonting fattades. Det hjärtat är fullt av, det vill ju lika som munnen tala. Det känns riktigt att få bekänna. Det blir lika som omöjligt att tysta ner de skatter som hjärtat har upplevt. Och därför tror jag det är så riktigt, mina vänner, att Nya Testamentet har givit oss en väg som är det första steget till den offentliga bekännelsen, nämligen dopet. Och jag vill idag allvarligt uppmana dig som ännu inte har tagit den ställningen och offentligen förklarat: jag tror att Jesus Kristus är Herre. Jag tror att det är han som dog för mig och det är han som uppstod för mig. Och jag är ett med honom. Det finns ingen tjusigare symbolisk handling som på ett klarare sätt förkunnar vad du tror på. Och innan du har gjort den bekännelsen så är det någonting som fattas enligt Nya Testament. Kanske idag du också ska anmäla dig till det dop vi ska ha kanske nästa söndag. Kanske det är detta som fattas i ditt liv och som fortfarande hindrar den sanna frälsningsglädjen att strömma ut. Det kristna livet har både en inre och en yttre sida. Den inre sidan handlar om hjärtats tro på nyttfödelsen och rättfärdiggörelsen. Den yttre sidan handlar om det offentliga ställningstagandet, om bekännelsen till Kristus. Och dopet är det som förkunnar detta på ett klart sätt och är enligt Nya Testamentet det första steget i den offentliga bekännelsen. Petrus sa på pingstdagen: omvänd er och låt alla döpa er. Och samma dag så iklädde de sig denna bekännelse offentligt i Jerusalem. Även om de visste att det skulle innebära viss förföljelse kanske. Låt mig sluta i vers 11 och 12 ganska snabbt. Skriften säger ju: ingen som tror på honom ska komma på skam. Ingen som tror ska komma på skam. Du ska inte behöva bli besviken om du har grundat din frälsning på tron på Kristus. Den tron ska inte göra dig besviken. Ingen ska behöva finna till slut att tron på Kristus inte var tillräcklig för frälsningen. Den ska befinnas vara fullt tillräcklig. Fullt tillräcklig för att ge dig en plats i den himmelska världen. Fullt tillräcklig. 12:e versen. Det är ingen åtskillnad mellan jud och grek. Denna frälsningsmetod är universell. Den gäller alla på samma sätt. Det är ingen skillnad mellan jude och grek i det avseendet. Den som vill bli frälst måste komma i förtröstan på Kristus, vare sig han är jude eller grek, vem du än är. Metodens likhet beror nämligen på att det är en och samma Herre, står det, som frälsar. Och han har rikedomar. Han har rikedomar, andliga välsignelser i överflöd att ge åt var och en som åkallar hans namn. Var och en, var och en. Personligen, hur ställer du dig till Kristus idag? En sak är säker. Om du förtröstar på egen rättfärdighet kommer du aldrig att lyckas. Det spelar ingen roll hur nitisk och hur allvarlig du är. En annan sak är också säker. Om du idag i ditt hjärta tror att Jesus Kristus är Herre, så blir du rättfärdig. Och om du idag också skulle manifestera denna din tro genom att komma fram här till exempel, som vi ofta brukar göra i avslutningen av vår gudstjänst, och visa att det är honom du tillhör, så tror jag frälsningsglädjen ska påla fram på ett sätt som du inte har känt i hemligheten med din tro. Han har nämligen rikedomar att ge åt var och en som åkallar hans namn. Låt det leda också till munnens och handlingens bekännelse, för blir du inte fri. Kanske du har varit en hemlig kristen ganska länge. En hemlig. Så det är så att folk inte klart kan säga att du är en kristen. Och du må hända till och med tycker det är bekvämt att få vara en hemlig kristen. Men du saknar rikedomarna. Du saknar rikedomarna. Det kanske har varit fattigt